Schrödingers katt var ju bara ett sätt för honom att bevisa hur absurd kvantmekaniken var. Så att,
ja, men precis. Nu för tiden så tar man det där som ett exempel för kvantmekaniken.
Ja, precis. Det ska visa hur den funkar. Effekter, liksom. Ja. Men tanken var egentligen från början att visa på liksom, hur absurd det var eller hur fel det var. Liksom, eller
för vad. Självklart är katten inte i superposition.
Nej, exakt. Den är...
Hej, du lyssnar på Antilop med Syding och
Martin.
Vi ska prata om kvantmekanik idag. Det blir kanske inte så
what? Mycket...
ja.
Say what?
Faktiskt. Det kanske blir lite Tesla och Stripe och guld också. Alice, kanske. Alice.
Självklart.
Men vi börjar faktiskt med kvantmekanik på riktigt. Så det här är liksom lite av ett test att inte bara prata rena aktier hela tiden. Kvantmekanik, är det på riktigt, Martin?
Ja, men kanske innan vi börjar så vill jag också bara säga att det är lite nytt grepp där. Det är det där gamla Lenin-ordspråket att sometimes nothing happens for decades and sometimes decades happen in months. And nu är vi ett sånt läge liksom finansmarknaden att det händer inte så mycket. Vi har liksom pratat om det som går att prata, så att det är därför vi testar att prata om någonting annat som vi tycker är intressant. Och kvantmekanik är ett sånt område som jag i alla fall är barnsligt förtjust i. Sen måste vi säga att vi är båda extrema liksom, lekmanna människor i det här, så att det kanske blir ett cringe-avsnitt för någon som verkligen kan det här. Men...
ja, men... Två av våra favoritböcker på temat är Beyond the Weird, som du rekommenderade för mig för något år sedan eller två. Och sen har jag läst What is Real nu på slutet. Du har inte hunnit läsa den. De kompletterar varandra väldigt bra.
Fabric of Reality också kan väl höra till den. Det är inte så mycket ren kvantmekanik, men det handlar också om vad som är verkligt.
Just det. Där får man också ett helt annat perspektiv på vad David Deutsch tycker är liksom de fyra riktigt grundläggande aspekterna av verklighet. Och han pratar ju bland annat om virtual reality som en sån sak.
Ja, den är sjukt, sjukt bra, den boken. Sen kan man starkt rekommendera.
Men en av de sakerna som jag har fastnat på i What is Real, och det hörs ju också på titeln, det är helt enkelt frågan om vad som är på riktigt eller inte. Och då kan man börja med att säga att det finns ju två huvudgrenar, eller i alla fall ansätts finnas två huvudgrenar genom historien i kvantmekanik. Och den ena är Köpenhamnsmodellen, som kan säga grundades av Niels Bohr, som var en dansk, som var precis lika obegriplig som det låter. Man kan tänka en dansk som på engelska och tyska ska försöka förklara för andra någonting som håller på att växa fram inom kvantmekanik. Och det han i princip sa var att vi har hittat på en vågfunktion här som talar om lite sannolikheter om vad som vi kanske kommer mäta. Och när vi mäter, då får vi fram ett mätresultat som egentligen inte har någon grund i verkligheten, utan det enda verkliga är själva mätresultatet. Och sen finns en annan gren som säger att det finns faktiskt en verklighet. Och den verkligheten finns där oavsett om vi tittar på den eller inte, oavsett om vi försöker mäta den eller inte. Den är där hela tiden, och när vi mäter så får vi faktiskt veta var den är någonstans. Vilken tillhör du, Martin? Är du köpenhamnare eller något annat, realist?
Ja, jag har faktiskt inte kommit så långt. Jag kan inte säga, men jag gillar ju Köpenhamns tolkningen för att den är så pass enkel ändå och liksom rätt fram att det enda vi kan veta det är det vi mäter. Allting annat får vi faktiskt strunta i. Och ja, det är väl lite där man hamnar då. Vi kommer komma in på de andra tolkningarna med many worlds teorier och sånt där. Men den är ändå rätt vacker tycker jag. Så den ledde ju också till att man kunde gå framåt också och strunta i de här lustiga effekterna och märkliga liksom, sakerna som kvantmekanik visar på och bara använda det liksom.
En av grejerna som ledde fram till att man faktiskt kunde använda kvantmekanik, det var ju när någon kom på att vi kan inte ha en modell där det snurrar elektroner som små planeter runt en kärna, för det skulle innebära att den sänder ut elektromagnetisk strålning hela tiden för varje snurr den gör, och då skulle den spiralera in på liksom en Planck-sekund ungefär, inte mitten och försvinna, utan istället så hittar man på att det är som en stående våg runt kärnan, och det är väl liksom den vågfunktionen man sen utgår ifrån.
Precis, ja, men det var en bra sammanfattning. Det är, allt handlar om sannolikheter helt enkelt, och det finns ingenting verkligt egentligen bakom, utan allt har bara en viss sannolikhet, alltså partiklar har en viss sannolikhet att finnas någonstans och inte mer än så. Men det som Feynman sa, att liksom, den som säger sig förstå kvantmekanik kan förstå inte kvantmekanik, och det ligger väl lite i det, att det är därför jag tycker det här är så otroligt fascinerande, för att blir så otroligt bizarra effekter och någonting är ju liksom konstigt här, och det är det som Einstein höll på med liksom under senare hälften av sitt liv, att försöka hitta någon djupare mening som ligger bakom att liksom, som man säger då, God doesn't play dice, att allt kan inte handla om sannolikhet, utan det måste finnas någon underliggande verklighet. Men ja, sen kom ju då John Stuart Bell där på 60-talet och tog fram då Bells teorem, som kanske är det sjukaste teorem i liksom i världshistorien. Det är dubbelspaltsexperimentet som man liksom, när man förstår de två, så det är då man verkligen börjar liksom slå knut i hjärnan.
Jag kan inte riktigt redogöra för Bells teorem eller ens experimenten som ligger bakom, för det där var ju en strid som tog 20-30 år innan man ens kunde ta hans teorem och göra experiment på det på riktigt och få entydiga resultat. Det var ju till och med så att det var resultat på vägen som man tyckte, ja men det här stödde Bells teorem, och sen kom ett annat som inte stödde, och sen kom man på att nej, men de klantade sig lite grann, så det var ju faktiskt så att Bell hade rätt i alla fall. Men under tiden så höll han på med annat, han släppte ju det där.
Ja, precis, exakt. Men nu tror jag det är ändå rätt, att det är rätt fastställt, att det är rent teoretiskt bevisat och även experimentellt att faktiskt Bells teorem håller uppe. Och det har ju sin ursprung då i EPR-paradoxen som Einstein och Podolsky och Rosen kom fram som en kritik mot kvantmekaniken, och som var ett tankeexperiment där man då skickar ut två partiklar som är då liksom sammanflätade åt varsitt håll i universumet, och då kan man då, genom att mäta den ena partikeln, så kan man få information om den andra som då enligt kvantmekaniken är omöjligt, och enligt osäkerhetsprincipen så kan vi kan inte veta både momentumen och positionen på en partikel till 100%, utan det är alltid en avvägning där, en give or take, så du kan veta 100% av en position, men då vet du 0% om momentumet och tvärtom. Men om man då i det här tankeexperimentet då mäter den ena partikeln, så får man då direkt information om den andra, till exempel om dess momentum, och då skulle man då kunna även då mäta dess position, och därmed skulle det liksom då visa att det är någonting fel med kvantmekaniken. Men det var det då Bell tog liksom avstamp i, när han formulerade då sitt Bells inequality, sitt Bells teorem, som då bara kortfattat så säger det att vi kan... Världen kan inte både vara verklig och lokal på samma gång, utan man måste bestämma sig för att vi kan inte säga att världen finns där om vi inte tittar på den och den är icke-lokal, utan man får liksom antingen bestämma sig, liksom antingen så kan partiklar färdas snabbare än ljuset från ena sidan universum till andra sidan, och då är världen verklig, eller så är världen inte verklig, alltså den finns inte där om vi inte tittar på den, men då kan vi behålla den här lokalitetsprincipen, liksom, att partiklar inte kan färdas snabbare än ljuset. Så det är grunden, liksom. Det är den här avvägningen mellan verklighet och lokalitet.
Och i Einsteins relativistiska värld så är det inbyggt i ekvationen att ingenting kan röra sig fortare än ljuset.
Exakt, så det är därför de två teorierna krockar, och det är liksom som är liksom det stora pusslet då, de senaste 100 åren inom fysiken, hur man ska få ihop det här. För att båda teorierna gör ju väldigt bra prediktioner och funkar väldigt bra på sina områden, men de är ju oförenliga då. Så att, ja, den som kan lösa det här kan ju få ett trevligt pris.
Det är en annan sak också som skiljer sig mellan dem, och det är att Einsteins universum, där finns det ingen granularitet. Det är kontinuerligt.
Precis.
Alltså, relativitetsteorin är kontinuerlig, men kvantmekaniken är ju per definition kvantig, alltså granulär.
Ja, exakt. Ja, men så är det. Men sen ska man säga att man bara tar ett steg tillbaka också och prata om teorier i allmänhet. Så måste man, många missförstår oftast att teorier är ju bara en beskrivning av verkligheten, det är ju inte verkligheten i sig, och teorier är aldrig sanna eller falska, det är aldrig något som är liksom sant eller falskt. Det är inte så att när Einstein kom med sin relativitetsteori att han övervisade Newton och Newtons teori var falska, utan det var bara att hans teori var bättre, och det är alltid så att teori är alltid bara bra eller dålig, eller mer bra eller mindre bra. Man kan även gå tillbaka och titta på den här teorin om att jorden är platt. Den är faktiskt inte falsk, utan det är bara en mindre bra teori. Den funkar jättebra om du är liksom i hunter and gatherer och du rör ett, liksom ett enkilometers område. Då är teorin att jorden är platt en väldigt bra teori. Sen visar det sig att jorden är rund är en bättre teori, för den förklarar mer liksom också där. Men det är fortfarande så att man måste tänka på de här sakerna som inte som sann eller falsk, utan mer som bra eller dåliga.
Jorden är ju platt. Den är platt, det är bara det att den är krökt också.
Nej.
Jo, men alltså, den är platt men krökt.
Precis.
Och då blir den så kallad sfär. Och ytan är ju liksom en tvådimensionell yta, en platt yta. Men så är den krökt på ett tredje sätt som är bara mycket större än vad vi normalt kan uppfatta. Och då blir det någonting som långt, långt utifrån blir en sfär och har tre dimensioner. Och det är ju faktiskt... Som du egentligen började med att säga, så är det ju inte fel att den är platt. Det är inte bara det att det är användbart. Det är inte ens fel.
Precis. Så att det är bra att börja tänka på det när man pratar liksom om det här med kvantmekanik. Och det här med mätproblemet tycker jag också oftast missuppfattas. Där man tror oftast att mätproblemet handlar om att vi inte har tillräckligt bra instrument för att exakt kunna mäta liksom de här kvantmekaniska effekterna, eller vi kan inte mäta exakta partiklars plats och hastighet. Men det är inte det handlar om, utan mätproblemet är mer grundläggande än så. Det är att det inte går att mäta. Det finns ingenting där.
Det här med alltså mätproblemet, det handlar alltså om att om man ska titta på den allra minsta världen, de minsta beståndsdelarna, alltså elektroner, atomer, atomkärnor, det vill säga där det finns definitivt det kvantmekaniska effekter, där det verkar som att partiklar liksom bara ploppar fram där man mäter dem. Det är liksom den ena världen. Den andra världen är den klassiska världen, den som är liksom stor som människor och som mätinstrument. Det som är riktigt, riktigt konstigt här, det är att om du är kvantmekaniker, då borde du ju tro att kvantmekaniken, den kan du bygga nerifrån och upp och förklara hela liksom världen med. Men köpenhamnarna, de säger att kvantmekanik är ju liksom det viktigaste och det riktigaste som finns. Men den kvantmekaniska världen måste mätas med entiteter som följer den klassiska världen. Alltså vi stora saker, vi mätinstrument och människor, vi följer en klassisk fysik där kvantmekaniken inte har någon roll. Och vi mäter kvantpartiklar och då får vi som konstiga resultat om var de är någonstans. Och då är ju frågan, varför ska man då inte kunna, varför ska inte vi stora klassiska saker, varför ska inte vi följa kvantmekanikens lagar?
Ja, precis. Men det gör vi ju. Det är bara, där är det en mätfråga. Man har gjort det här dubbelspaltsexperimentet då med, jag tror, så stora molekyler som 40 atomer i en molekyl. Och det är lätt att,
buckyballs.
Buckyballs, ja. Och det, så att det finns ingen anledning att tro egentligen att vi inte liksom vi inte följer kvantmekaniska lagar. Det är bara att det blir så hög decoherence, som det heter då, att det inte syns helt enkelt.
Så vi stora saker, det är alltså en fråga om nästan att vi mäter oss själva eller att vi interagerar så mycket med resten av universum bara på grund av vår storlek.
Ja, precis. Eller att det helt enkelt, det går inte att se helt enkelt. Och sen finns det ju de här alternativa förklaringarna som vi kan komma in på med Many Worlds-teorin och det med parallella universum och sånt där.
Ja, det är väl lika bra det. Alltså, jag tänkte bara flika in kort, och det är att Many Worlds, det är egentligen den enklaste tolkningen av kvantmekaniken.
Exakt, den ger ju en väldigt ren och fin tolkning. Det problemet med den är ju att man får massa nya jobbiga effekter att förhålla sig till. Så att jag vet inte hur mycket man löser med den egentligen, men
nej,
ska du snabbt dra den så folk inte kan Everett?
Alltså, när någonting händer, en partikel ska bestämmas, den ska liksom ha en plats, då är det ju antingen så att det finns en sannolikhet att den hamnar på en plats, alltså den platsen där man mäter, eller så kan man säga att när du mäter, då mäter du vilket universum du är i. Alltså, så att du är i en av många världar, just den världen där partikeln råkar befinna sig på just den platsen. Men samtidigt så finns det massa andra världar där partikeln är på andra platser. Vill du uttrycka det på ett annat sätt?
Ja, nej, men det är precis. Many Worlds, den där när man gör dubbelspaltsexperimentet och man ser att, då att, att en partikel går igenom två spalter samtidigt, det förklarar man ju då med att, att i ett universum så går igenom ena spalten och i en annan universum går igenom andra spalten, och vi vet bara vilken spalt det är tills vi liksom mäter vilket universum vi är helt enkelt.
Ett annat sätt att uttrycka det på, för jag tror att många har hört talas om den här Schrödinger-katten som ska befinna sig i två
positioner. Ja, det var faktiskt en hund, men han bytte till en katt.
Ja, men det är för att man ingen gillar katter, så, och de är rätt självständiga. En hund skulle vara lojal, den skulle hålla sig i det här universumet.
Exakt.
Men det är att, ett sätt att se det på, det är att innan man öppnar lådan och kollar katten, så, och även när man öppnar lådan och kollar katten, så blir vi sammanflätade med katten som den är i det här universumet, och så vidare hela vägen ut till hela universum. Så ett sätt att uttrycka det på, det är att hela universum är en enda sammanflätad jättestor sån vågfunktion. Och vad som händer i mätproblemet när man mäter någonting, det är att det finns en vågfunktion som uttrycker sannolikheter för att var partiklar ska finnas någonstans, och när man mäter då faller den här vågfunktionen ihop till en enda punkt där sannolikheten är 100% att den är just där man mäter. Och på samma sätt så kan man säga att hela universum faller egentligen ihop till en punkt, och de andra punkterna är i andra världar, andra universum.
Exakt, och då måste man leva med det här med att helt enkelt skapas liksom massa nya universum, och ja, det är svårt att föreställa sig, men det kan mycket väl vara så att det är rätt. Men det är lite lustigt med den här Schrödinger-katten, för att han, Irving Schrödinger, när han satte fram det här så var han väldigt kritisk mot kvantmekaniken, och han gillade inte alls hans egna vågfunktion som han hade kommit på. Och så att det här Schrödingers katt var ju bara ett sätt för honom att bevisa hur absurd kvantmekaniken var.
Ja, men precis. Nu för tiden så tar man det där som ett exempel för kvantmekaniken.
Ja, precis. Det ska visa hur den märkliga effekter liksom. Ja. Men tanken var egentligen från början att visa på liksom hur absurd det var, eller hur fel det var. Liksom, eller
för
var.
Självklart är katten inte i superposition.
Nej, exakt. Den är...
En av liksom de bärande idéerna i What is Real, eller kanske inte bärande idéerna, men själva storylinen, den handlar ju om just personerna bakom. Det är väldigt spännande karaktärer som har byggt upp kvantmekaniken. Och dessutom så gör What is Real, den för mig i alla fall, på ett förvånande sätt beskriver timelinen i alltihop. Men många vet nog ändå att det var Einstein som grundade kvantmekaniken. Det var ju han som kom på, utifrån Plancks idéer, att det finns en fotoelektrisk effekt, och den beror på att elektroner, eller fotoner, är också egentligen liksom små partiklar.
Precis.
Så den vågpartikeldualismen, och att man kan använda den till någonting, det är liksom själva grunden till kvant. Och egentligen så var det då Planck som kom på det utifrån strålning från en svart kropp. För att det skulle funka så gjorde han en litet matematiskt fusk. Han sa, om världen inte är kontinuerlig, i alla fall inte här ungefär där jag mäter, utan vi bara låtsas att den består av diskreta hopp som ett histogram, då funkar matematiken. Och då tog Einstein det ett steg längre och sa, ja, men världen kanske faktiskt ser ut så här på riktigt. Den är liksom kvantig. Så många vet ändå om att Einstein uppfann kvantmekaniken, och sen släppte han den, och sen så blev han liksom relativist istället.
Ja, eller han blev väldigt kritisk till i alla fall, och liksom det klassiska då är den här Solway-konferensen 1927, när liksom Niels Bohr och Einstein clashar och har de här debatterna som är otroligt fascinerande att läsa om. Och det roliga med det var ju att Einstein håller hela tiden försöka på att ställa upp då såna här tankexperiment som ska motbevisa kvantmekaniken. Och med ett av de här så hade han glömt att inkorporera sin egen teori, relativitetsteorin, i det här experimentet, vilket Niels Bohr då påpekade, vilket var, måste ju varit väldigt förnedrande.
Men just det, och sen... Sen under en lång period, alltså många tiotals år, så är kvantmekanik det enda liksom socialt godtagbara att acceptera för fysiker. Alltså relativitetsteorin är inte allmänt erkänd under den här perioden. Det är i alla fall storyn i What is Real.
Ja, okay.
Och det är för att det går inte att verifiera den. Det finns liksom ingenting vettigt att hålla i, för kosmologi anses vara var ungefär som astrologi. Ungefär mellan 1927, den här Solveig-konferensen, och kanske fram till när Bells teorem börjar kunna bevisas på 80-90-talet. Det är egentligen då som Einsteins och liksom själva relativitetsteorin och hur den kan användas i kosmologiska sammanhang som verkligen återigen blir okej med relativitetsteorin.
Ja, det var ju det som var anledningen att han inte fick Nobelpriset för just de teorierna, för att man kunde inte se vad det fanns för praktisk användning. I dagsläget, idag så vet vi ju självklart liksom att GPS och sånt där inte skulle funka utan att använda relativitetsteorin, men han fick ju priset för fotoelektriska effekten bara då, som sagt, men jag visste inte att det var så lång tid, men han kämpade ju länge mot, hela hans liv gick ut på att liksom försöka skjuta hål då på kvantmekaniken.
Men framförallt så tyckte han att det är konstigt det här att man ska bara stoppa vid den här vågrörelsen som bara handlar om att det vi kan, när vi mäter så får vi någon typ av information, men den informationen är inte ens som en verklig värld, utan det bara är information om hur det blev nu.
Ja, precis. När man hävdar att det finns någon underliggande verklighet där och det, som vi inte, liksom, inte kan se eller liksom inte ta hänsyn till, och det är möjligt att han i slutändan kommer få rätt på det. Troligtvis så lär det bli så. Liksom. Nu har ingen lyckats med det än. Men,
hur blir... Jag har i alla fall nu blivit realist. Jag är liksom med Einstein. och jag tycker också att det är så här... ju fler saker som händer, ju fler saker vi kan mäta, det är svarta hål och det är liksom alla möjliga saker, så är det alltid så att liksom Einsteins relativitetsteori den visar sig vara oerhört korrekt. Nu är ju i och för sig kvantmekaniken också liksom fantastiskt korrekt långt ut i oerhört många decimaler och bevisat liksom i nästan 100 års tid.
Men relativitetsteorin kollapsar ju när man kommer ner på kvantnivå på väldigt liten skala, så att då funkar ju inte
den
längre.
Nej, där finns den inte helt enkelt. Alltså, det är inte samma,
nej, det blir inte samma massa grund. Det blir en massa oändligheter och grejer som gör att de här ekvationerna liksom kollapsar, så det går inte. Så att något måste till där.
Men vem är det då? Alltså, då måste man komma tillbaka till vad är en mätning? För det är lite svårt att tänka sig att universum fanns till i 14 miljarder år innan till slut så kom det någon som kunde mäta och liksom kollapsa vågfunktionen till en verklighet.
Precis. Och det, så att, men, det...
och om inte klassiska objekt existerar utan att någon har tittat på dem först för att de liksom ska komma in i existens. Alltså det måste ju finnas klassiska objekt, för det är klassiska objekt som är observatörer enligt kvantmekaniken. Ja. Enligt Köpenhamnsmodellen så måste du ha en klassisk observatör för att kollapsa vågfunktionen. Mm. Och hur kom de första klassiska objekten till från början? Liksom mätte de sig själva?
Ja, precis. Det är en svår fråga. Jag tror inte vi kommer lösa den här podden. Men...
Nej, och det där är... Någonstans är det här kanske lite relaterat till två saker som jag ska slänga ut här. Du får välja om du vill prata om dem eller vill gå vidare till ett annat spår.
Jag säger pass.
Det ena är... The hard problem of consciousness. Alltså att hur kommer det sig att vi som bara är såna här snurrande partiklar, uppmätta eller inte, hur kommer det sig att vi upplever det att vara någonting? Alltså om partiklarna själva inte har en egen upplevelse, tänk dig en atom eller en elektron, den har ingen upplevelse av vad det är att vara en elektron. Men när två elektroner snurrar runt varandra, då skapar de ett någon slags medvetande där de upplever hur det är att vara just två elektroner som snurrar runt varandra. Det sker kanske inte riktigt på nivån två elektroner, men när du skalar upp det till tillräckligt många för att skapa en människa, då har vi plötsligt upplevelsen av ett medvetande.
Ja, precis. Som vi pratade om tidigare, du kan dra din förklaring där, men jag tycker det var intressant, för att min förklaring till det har alltid varit att medvetandet är någon form av illusion och att det är bara en funktion av de här atomerna som snurrar runt, så att vi känner att vi är medvetna om saker. Men du hade ju ett bra motargument där. Ska du dra det?
Men precis. Det du tycker då, det är ett mönster som då liksom ger upphov till ett epifenomen, att man tror att man upplever någonting. Men om man då liksom vänder tillbaka det här åt andra hållet, att då har ju jag som medvetande varelse, jag är då det här mönstret som du pratar om, ett mönster av olika elementarpartiklar som snurrar runt. Jag tror ju också att jag har någon slags beslutsförmåga och en fri vilja. Att jag kan fatta beslut. Men om jag ska kunna fatta beslut, då måste jag ju alltså ändra elementarpartiklarnas bana. genom att frivilligt tänka att de ska ändra bana.
Exakt, så på något sätt så kan du då påverka din omgivning och materia, som låter ju väldigt märkligt att det skulle vara så.
Men... för att de lyder fysikaliska, elektromagnetiska och gravitationella och kvantmekaniska lagar som är absoluta. Det vill säga att partiklarna gör det de tänkte göra slumpmässigt eller deterministiskt, spelar inte så himla stor roll. Men, eller, och inte ens om det är en real värld under eller om det bara är vågfunktionen. De följer någon typ av lagar. Om jag då dessutom har det här mönsterbaserade fenomenella medvetandet som ska kunna verka åt andra hållet och säga, nu ska elektronen röra sig på ett lite annorlunda sätt än vad den skulle ha gjort. För det är det som måste till om jag har en fri vilja.
Ja, precis. Så motargumentet skulle vara att men vi har ingen fri vilja, det är bara en illusion. Men egentligen så funkar inte det heller, för att man kan ju fortfarande förändra sina tankar, som du säger, oavsett om man liksom är frivillig eller inte.
Ja, vad kommer annars alla de här sakerna att försöka vara lite 1% bättre i morgonen idag, försök att inte göra elaka saker utan tänk på spridningseffekter och att om det ska vara bra för dig så ska det helst vara bra för andra och så vidare. Alla sådana här mänskliga idéer, eller om att utbilda sig eller satsa lite extra hårt, alltså så här, att satsa lite extra hårt på att bli en bra idrottare, det är som om en maskin hos SKF skulle plötsligt bestämma sig för att satsa lite extra hårt på att stansa bättre.
Ja, om den hade tillräckligt med elektroner så kanske skulle göra det.
men du förstår ju själva liksom problemet med att antingen så är det vetenskapliga paradigmet korrekt med fysikaliska lagar och vi har hittat liksom de viktiga. Eller så finns det åtminstone en universell lag till som har med medvetande att göra. Och då frågan, är den liksom ett extra emergent eller epifenomen som dyker upp för att det är komplicerade mönster? Eller fanns den inbyggd i partiklarna från början? Alltså, har en elektron någon slags protomedvetande eller inte?
Precis, då är man tillbaka, eller kan man komma in på det här med liksom... Elons argument för att vi alla är bara en simulering, det skulle ju liksom förklara en del då. Så att det kanske är bara en data.
Ja, men det skulle ju verkligen förklara en del av våra problem och frågeställningar. Mm. Och jag kan tänka mig att de som gjorde simuleringen, de kanske har liksom ytterligare en dimension eller två där de här sakerna liksom blir självklara. De blir lika självklara som vi tror att hårda saker är.
Ja.
Men det är omöjligt för oss att föreställa sig. Men de måste ju också stå inför någon slags problem med vad de absolut mest grundläggande lagarna är.
Ja. Ja, det är inga lätta frågor vi valde att ta upp här, men ska vi gå tillbaka till guld istället? Det ska vara...
ja, men i temat guld så har vi, jag slänger ur mig lite saker, Alice.
Ja.
Alice är en in-game-valuta / möjligen kryptovaluta. Den gick upp 30,000% igår. Det är några som heter Antler Gaming, Antler Interactive, som har gett ut den här. Så igår så gick den upp, ja men den alltså 300 gånger från 10 cent till $30. Tror du att det här kan vara någonting som har med pengar att göra?
Ja, nej, men jag tror att allt det här hänger ihop liksom. Vi får hela tiden massa nya såna här lustiga saker som krypto, meme stocks, NFT med non-fungible tokens.
Elon skulle sälja en sång om NFT som NFT.
Ja, precis, ja, det blir verkligen absurda saker, effekter och, av all den här pengatryckningen och liksom, det vill, ja, det är som effekten tyvärr.
Det här kan också föra tillbaka till Köpenhamnsmodellen eller realismmodellen. Vad är ett värde på ett företag? Ta Tesla. Vi pratar ju lite grann om liksom, när ska man och ska man någonsin våga blanka Tesla? Alltså, det här är ju ett bilföretag som aldrig har gjort vinst egentligen och som handlar på 20 gånger sales. Liksom, en gång i tiden var 20 gånger PE lite dyrt, lite svårt att motivera. Är det ett förlustbolag som handlar på 20 gånger sales. Men värde är ju det som du mäter. Du mäter vågfunktionen Tesla. Och då får du fram ett värde som är ungefär $1 trillion. Det är väl det som är värdet. Eller finns det en reell värdevärd under där liksom det riktiga värdet på Tesla finns?
Jag tror det handlar om vad man använder för mät. Vad man mäter saker i. Liksom, om man nu ska mäta saker i fiatvalutor, så får man de här absurda effekterna för att fiatvalutor kommer att i min tro då totalt förstöras, och då är ju liksom allting annat då värt oändligt mycket. Så att det blir en fråga om liksom vad man använder. Ska man mäta det mot guld, så är det en annan sak, eller mot något verkligt. Men så länge man har liksom fiatvalutor som mätbas, så får man de här, det kan man ju tycka om börsen också. Man kan ju säga att den är antingen extremt övervärderad eller extremt undervärderad, för den är extremt övervärderad om man tittar på traditionella mått, men om man ska anta att räntan är noll eller negativ, så kan man säga att den är undervärderad. Så att det, ja.
Men man betalar en viss mängd arbetade timmar för att få tag på en Tesla-aktie. Och du vill ju sen veta att du någon gång får tillbaka fler liksom, potentiella kvalitetstimmar för liksom, din insats där. Du förstår vad jag menar. Och det är en kalkyl när man betalar 2 gånger sales och en annan kalkyl när man betalar 20 gånger sales. Den här 20 gånger sales, den ställer ju rätt mycket krav på att den här fiatvalutan i mycket, mycket snabbare takt blir helt värdelös. Så att du hellre då vill ha ett delägande i det här bilföretaget som ju trots allt ändå har anställda som bockar plåt och skickar ut de här produkterna. Men sen ska ju någon också ha sina arbetade timmar som valuta för att köpa bilarna.
Exakt, och det där liksom det här med besparingar och liksom kommer in och savings rate och allt sånt där, så att det är inte helt enkelt, men det är...
Och jag tänker liksom här, historiskt så har hela kalkylen, den har gått ihop ganska bra när man betalar 15 gånger vinsten för hela börsen. Och det har brukat vara typ 1 gånger sales. Och nu är vi istället uppe på typ 3 gånger ja. Sales. Och för att det ska gå ihop, så måste världen framöver se helt annorlunda ut än den har sett ut hittills. Och då är min fråga till dig, på vilket sätt tror du att den ser helt annorlunda ut?
Ja, nej, men det är det vi varit inne på tidigare, att fiatvalutor kommer liksom tappa i värde kraftigt, och det är därför vi är så positiva då till guld och andra saker, för att det är mot effekten då att de stiger i värde när fiatvalutor går ner i värde. Så att det här kommer ju bli ett regimskifte, som jag har sagt om tidigare, närmaste 10, 15, 20 åren, där vi ser en kraftig devalvering av fiatvalutor generellt, och det hålls ju bara uppe så länge man fortfarande har förtroende för fiatvalutor. Det här är fortfarande liksom upptagats då av marknaden eller den generella befolkningen att fiatvalutor inte har något värde, men i slutändan så är det som kommer hända.
Är du fortfarande inne på att guld är en rimligt smart parkeringsplats, eller börjar du glida över till koppar, uran, nickel?
Nej, men jag gillar alla metaller. Jag tror guld är det bästa för att den har den här monetära aspekten. Så att, men det finns ingen anledning att inte ha de andra också. Men jag tycker man ska ha majoriteten definitivt i guld. Jag tror att det kommer bli liksom det man går tillbaka till. Nu har vi ju kört mycket avsnitt om guld där, så vi kanske inte behöver liksom älta den eller slå den hästen igen. Men inget ont om någon djur. Jag vet inte liksom framför
slag a dead horse. GameStonk, som kanske sista... Alltså GameStonk är ju tillbaka, nästan all time high igen. Det här är ju verkligen ett tecken i tiden, för förut har det varit ganska enkelt att se när en bubbla har dött. Alltså när någonting går ner 80-90% så hämtar det sig inte. Men nu för tiden så gör det. Bitcoin har hämtat sig 5-6 gånger från döden. GameStonk har... den har bara precis hämtat sig... en gång från döden.
Exakt, och det här är mycket märkliga tider liksom, och jag tror att vi kommer få se mer och mer av de här sjukligheterna som blir effekten av när pengar inte har något värde helt enkelt. Och det var ju någon som köpte den här digitala tavlan för 69 miljoner dollar, vilket ju känns som ett helt helt absurt. Men
du sa att dessutom, det var ju inte någon.
Nej, exakt. Det kan ha varit crowdsourcat via någon kryptovaluta också. Så att det är nog ingen som har cashat upp de här pengarna. Men ändå, fenomenet finns ju där och är ju en effekt av den här absurda pengatryckningen och stimulanserna som vi ser. Så att det är bara att hålla i hatten. Det kommer bli värre, tror jag. Så att det...
När saker köps med kryptovaluta också och kanske inte minst crowdsourcat så du kan liksom knuffa ut det på små, små bitar, då börjar man också kunna se framför sig hur det handlar om i vissa fall penningtvätt. Så det kan ju också förklara varför man är beredd att betala så himla mycket mer. Alltså det här är som det är ett exempel på den här Freeport-idén där du kan trada IRL-tavlor, alltså riktiga tavlor, Picasso och Rembrandt och sånt. Och alltihop ligger bara liksom ett stort lager någonstans värt ett par trillion dollar. Men det är ingen som någonsin tittar på dem, de hamnar aldrig hemma hos någon, inga museer, utan de bara tradar händer via Cayman för att dina pengar ska bli rena. Och när du har kryptovalutor som är värda 1-2 trillion dollar tillsammans, så ja, men då kan du snurra omkring de här till vilka fantasivärden som helst, till exempel via NFT:er. För gör det på rätt sätt så kommer ut rena pengar i slutändan, och då spelar inte så stor roll vad själva priserna är.
Nej, precis. Så det är väldigt klart liksom... stor grogrund för penningtvätt och allt sånt där, det är ju helt klart. Men jag tycker det var intressant det som Peter Schiff tog upp, att många kritiserar honom och säger liksom, men det är samma sak som att om du köper en digitalt liksom signerad NFT eller tweet som är liksom signerat av den som har utskickat det, så är det samma sak som att du köper en äkta Mona Lisa då, till exempel, för att även du kan se en kopierad Mona Lisa, den ser exakt likadan ut, du ser ingen skillnad, så det är fortfarande liksom originalet som är det viktiga. Men det man glömmer då, det är ju självklart att anledningen att den äkta Mona Lisa är så värdefull, det är för att den har funnits under de här, bevarats under de här många hundratals åren och liksom är unik på det sättet. Det finns ju ingen skillnad på ett tweet och en kopia av en tweet egentligen, i och med att det är bara helt digitalt. Det kommer bestå i liksom miljarder år framöver oavsett liksom. Men en tavla, det är unikt för att det är Leonardo da Vinci stod där och hade penseln på duken liksom, och det är det som gör det så värdefull.
Men här var det ju till exempel Elon som tryckte på knappen, nu ska det här bli en NFT.
Det är värt mycket.
Det kommer ändå alltid bara vara han som tryckte på den knappen på just den tweeten.
Vet du varför han är e-god?
Ja, jo. Doge. No highs, no lows.
Just doge.
Ja, jag vet inte. Tror vi kommer vidare just idag?
Nej, vi kanske ska ge oss där.
Men just det. Du hade en sak till på Schiff. vi har mycket grejer på Schiff, men det här är en av de få sakerna vi törs dela med oss av. Han skulle ju testa biddet.
Ja, precis. NFT. Det var någon som hade bjudit, jag tror det var 20 000 dollar för någon av hans första liksom, anti-bitcoin-tweets då, som han ansågs... Liksom,
det kommer aldrig gå över 10 dollar.
Ja, något sånt där. Liksom. Så han försökte ju sälja det där, då, men då försvann det där biddet helt plötsligt och sen var det nere på 150 dollar. Så att, hans poäng var bara att, liksom att det
där är the measurement problem. Det är när det kommer en classical investor och försöker mäta en ny sån elementar partikel, och då visar det sig att sannolikheten, ja, den kunde vara var som helst, och i det här fallet så var den inte på 20 000 dollar, även om sannolikheten var hög där, utan den var på 150 dollar.
Ja, precis. Man kan ju dra parallellen till liksom det här med flash crash och liksom high frequency trading och allt det här liksom, om likviditet och allt sånt där, om det verkligen finns där eller om det är bara en chimär liksom. Men ja, det är en annan diskussion.
Ja, men då har du lyssnat på Doge Loop.
Doge Loop.
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation, och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension, så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.